Det här är podcasten om terapi, personlig utveckling, magiska transformationer och den mänskliga och andliga upplevelsen. Jag heter Dan Aftola och jag kommer dela med mig av allt jag lärt mig som terapeut och om mitt eget förändringsarbete. Det är här du träffar banbrytande terapeuter och helare, inspireras av andras framsteg och utmaningar och tar dig steg för steg från illusionen tillbaka till verkligheten. 1, 2, 3, öppna ögonen, nu kör vi! I det här avsnittet av 1, 2, 3, öppna ögonen så har jag precis kommit ur en kambo-ceremoni. Och vad kambo är får du alldeles strax reda på. En stor passion för mig är ju personlig utveckling, mental hygien och att finna min väg framåt. Jag tänkte att kambo var ett bra sätt att rensa ut lite gammalt skräp helt enkelt. Du kommer få höra om min upplevelse av ceremonin men också från huvudpersonen Micke Ingelin som höll i ceremonin uppe i Stockholm. För cirka 8 år sedan dök han ner i plantornas värld och har åkt tur och retur till Peru massvis med gånger för att tillsammans med sin fru Jenny lära sig så mycket som möjligt om shamanism, plantmedicin och kambo. Jag träffade Micke första gången via en hypnoterapiutbildning och har följt hans utforskande av plantmedicin sedan dess, vilket har varit väldigt spännande. Han är en riktigt fin, genomsnäll och jordnära person som jag tycker fler ska få lära känna. Det här avsnittet publiceras nästan en vecka efter ceremonin och i slutet kommer jag ge lite snabb feedback på hur det känns i efterhand och vad som hänt med mig. Men nu vill vi alla höra mer av Micke Ingelin och kambo.
Om det inte är så att det här är din första kontakt med kambo så är det väl just så att du har hört någon kompis berätta om det eller att du har läst om det. Och min första kontakt med det var ju, alltså det är inte en jättebra marknadsföring oftast första gången man hör om det. Nej. För att jag hörde, ja men man tar något gift från en groda och sen kräks man. Och man blir inte ens hög av det. Ungefär så. Men ändå så blir det ju mer och mer och mer populärt. Varför är det så?
Jag tror att många, när man hör att det finns olika alternativ till ett bättre mående, så vill man ge sig själv chansen. Mm. Och det är ju absolut inte alla som får för sig att göra något sånt här som du precis har gått igenom.
Nej.
Men på något sätt brukar man känna sig kallad om det är dags att man ska komma och göra något sånt här.
Innan vi berättar varför man gör det, eller de själva fördelarna, för det finns ju givetvis fördelar med det här. Så tänkte jag kort gå igenom ungefär hur jag upplevde det. Mm. Och du får gärna stoppa mig ifall det är så att jag minns fel eller berättar fel eller något liknande. Men under den här ceremonin som vi gjort så har jag fått inbränt prickar i armen. Och det är i de här prickarna som man då lägger på kambosekretet. Eller kambon, eller vad säger man? Kambosekret, kambogift, kambot, eller vad kallas det?
Jag brukar säga att man kallar det kort och gott kambo.
Vi lade alltså på kambon på de här prickarna. Ganska... Alltså det tog kanske mindre än en minut innan jag började känna att det var någonting som... Jag blev varm i ansiktet. Jag blev... men det kändes nästan som att ansiktet svullnade. Eller huvudet svullnade. Pulsen börjar rusa. Och ja, men den blir stark och den blir snabb. Och som... eftersom jag har lärt mig att när det känns jobbigt så är det okej att sitta kvar i det. Det är okej att följa med i det. Jag sitter stilla, jag andas. Jag får en stor känsla av en sorg som väller över mig. Och som försvinner lika fort igen. Och då har jag bara fått en prick eller en av de här kambodoserna. Jag har fått två till vilket leder till ett starkt illamående, ett obehag i kroppen. Sen stillar det. Det blir lugnt, det händer ingenting. Och efter Jag tror det var 30 minuter. Då började kräkas.
Det var snabbare än så.
Var det snabbare än så till och med? Okay, ja. Det kändes som att 30 minuter. Okej. Okay. Och nu så sitter vi här. Jag känner mig helt okej, givetvis. Jag känner mig, om det är så att jag inte finner orden eller låter lite trögare än jag brukar vara, så är det för att jag känner mig lite trögare. Jag känner mig lite långsammare och tom på något sätt som absolut inte skulle klassas som negativt, utan snarare tömd.
Det är ett vanligt fenomen efter kammer.
Ja, men Micke, varför gör man det? Vad är fördelen med det här? Det jag precis har gjort. Det kanske jag skulle frågat innan.
Ja, jag tänker
att... Nej, skojar bara, jag visste det precis innan.
Jag tänker att till en början så ska vi reda ut några begrepp. För man hör ofta kambo som att det är ett grodgift. Och det här sekretet då, som den här grodan utsöndrar, använder grodan givetvis som ett försvars, som en försvarsmekanism. Men den använder också som att den smörjer in sig i det här för att skydda sig mot solen så att den inte ska torka ut. Skulle man äta kambo så skulle man vara betraktad som förgiftad. Tar man kambo på det här sättet så är det inte så. Utan vad kambo är, eller kambosekretet, är en väldigt komplex ihopsättning av en mängd bioaktiva peptider. Och en peptid, när den introduceras i kroppen, man kan se det som att den öppnar upp funktioner i kroppen.
Men peptider är egentligen någon slags aminosyror?
Precis, det är korta kedjor aminosyror.
Okay.
Mm. Lång kedja aminosyror är ett protein.
Mm.
Och de här peptiderna man har hittat, de känns igen av kroppen. Och sätter igång funktioner i kroppen. Så att när man hör att man har fått grodgift så kan man ju tanken lätt gå till att nu har jag blivit förgiftad så att min kropp försöker detoxa ut det här giftet.
Mm.
Så är inte fallet, utan de här specifika peptiderna kommer att sätta igång funktioner i kroppen. Bland annat här som du berättade om, att hjärtat slår lite snabbare, blodtrycket sjunker, den här hettan som sker i kroppen då, med termoreglering. Det är de här peptiderna som börjar jobba i en väldigt specifik ordning.
Är det ungefär likadant för alla?
Ja, det skulle jag säga. Just de här första 10 minuterna när kambon introduceras i kroppen är väldigt lik för alla. Det är den här hettan som går upp i ansiktet. Man känner att man börjar svälla lite i ansiktet. Man känner illamåendet. En av peptiderna får gallblåsan att släppa en massa galla som sen trycks igenom systemet. Vilket sen hamnar i hinken i form av en spya.
Och det var ju definitivt inte den här magsjuke spyan eller bakfyllespyan som bara känns skitjobbig. Utan det var ju en väldigt förlösande, en lättnad.
Precis.
Och det kändes inte skrämmande, det kändes inte som att det var förknippat med något sjukt.
Nej, och det är ju, jag brukar ofta säga det innan ceremonin så att deltagarna vet om det, att det är inte att förväxla med hur det känns när man är bakfull eller är magsjuk, utan det är mer som en release, en förlösande känsla.
Mm. Men och vad är det som händer då när man kräks och efteråt? Varför gör kroppen det?
Det är återigen peptiderna som har de här olika funktionerna i kroppen. Så just en av de här funktionerna är då att påverka musklerna i tarmarna som vi själva inte kan kontrollera med sinnet. Om man tänker att man kan spänna sin biceps med tankens kraft, så att nu vill jag spänna biceps. De här små musklerna i tarmarna kan vi ju inte påverka då, men det kan kambon göra.
Mm.
Så att det sätter ju igång då en massa funktioner då som resulterar i i att man kräks eller vill få ut det här, ska man kalla det för, stuff som har landat i magsäcken. Och det kan komma på olika sätt. En del behöver gå på toaletten, få ut det andra vägen. Vanligast är ju att man kräks.
För det är absolut inget som håller i sig och som ligger kvar.
Nej, utan det kommer i vågor under den här ceremonin då, så brukar det komma två, tre vågor. Den initiala kommer efter cirka 10-15 minuter. Och efter det så blir det ganska lugnt en liten stund. Man kan ofta höra folk efteråt att de gick in i någon form av nästan meditativt tillstånd där de tankar dök upp om mönster de har i sina liv, kanske ogynnsamma sätt att hantera situationer, konflikter, och de skapar någon form av förståelse för kring varför de kanske gör som de gör och blir medveten om att de har de här mönstren i sig och kan sitta och meditera på det en liten stund.
Vet man vad det är i själva kampen som får fram den sortens ifrågasättande?
Nej, jag tror att det är så att man hamnar, jag brukar kalla att man liksom kommer tillbaka till djuret i sig själv. Att man blir väldigt vardagen och dramat i livet, det är inte närvarande i ceremonin. Vilket gör att man får ofta lite mer, ska man säga, man får en lite mer överblick kanske på hur ens liv ser ut. Kan ofta komma i form av någon form av sorg eller att man inser att man dömer sig själv för hårt eller hur man beter sig mot andra. Och har man någon form av beroende, att man är beroende av någon substans till exempel, så kan ofta roten till varför man vill fly från sitt trauma och inte titta på det, så går man till sin drog istället. Sådana grejer kan bli ganska klara i varför och liksom få upp det här traumat till ytan.
Okej, okay. Har du träffat folk här som jobbar med sina beroenden?
Absolut.
Eller har det blivit mer som en slags bieffekt? Nej, att man till exempel inte vill missbruka eller kommer man med det syftet?
Det är många som kommer som har, de kanske inte tycker att det är ett beroende själv, men att till exempel röka cannabis varje dag är inte hälsosamt. Sen kanske idag många ser det som att man gör det på daglig basis. Och när de då gör kambo för att de på något sätt är nyfikna på det, så kan de få insikten att det här vill de inte hålla på med längre. Att de känner att, lite som när man har rekondat sin bil, att nu är jag så ren i min kropp och det är så mycket skit som har lämnat. Kanske både känslomässigt och fysiskt. Så att jag vill inte göra illa mig själv mer, utan nu vill jag titta på mina problem istället för att fly ifrån dem.
Jo, sen när du torkar av kambon från armen, så det kändes ju ingenting efter, utan du bara känner mig helt avslappnad egentligen.
Ja.
Och vi har suttit och pratat efter det, gjort en integration, en meditation. Men däremot, det jag har hört, det är ju kanske inte framförallt det jag är ute efter just den här ceremonin, utan det är ju vad som kommer efter. Dels någon form av rensning, jag vet inte, det kallas på engelska purge, som mer kan vara synonymt med rening, att man renar sig själv. Men vad har jag mer att se fram emot de närmaste dagarna?
Många brukar, inklusive mig själv, ser att dagarna efter kambo så är man väldigt, det är väldigt lätt att göra förändringar i sitt liv. Man kan känna en liten tomhet efter kambo. Att det man känner sig ren och man känner sig tom på samma gång. Och den här tomheten kan ju vara resultatet av att jag har bestämt mig för att inte ha viss typ av drama i mitt liv längre och sånt som man kanske undermedvetet fyller på med varje dag för att visa vem man är i världen och hur man ska få bekräftelse eller kärlek eller vad det nu kan vara. Så har vi så beter vi oss på sätt som inte alltid är bra för oss själva.
Mm.
Men det har blivit som invanda mönster, så att vi vet inte vem vi är utan dem. Och då när den här tomheten infinner sig, så kan det bli, ja, men ganska läskigt kanske. Vem är jag nu?
Mm.
Det har ju inte hänt någonting egentligen psykedeliskt i den här upplevelsen. Kan det funka inte så, utan den är ju mer liksom fysisk. Men det finns en känsla av att när man hamnar i det här stadiet då, situationen när man gör kambo, att man får rätt mycket insikter till sig i form av känslor och, som man måste sitta med, för att man kan ju inte fly ifrån kambo.
Ja, det är det som är lite, eller som kan vara lite otäckt, att man kan ju inte, man är, det är en väldigt fysisk upplevelse. Du kan inte sticka iväg någonstans. Kan inte kontrollera det. Och jag känner igen det från andra delar. Men till exempel att vad påverkar av cellgifter. Också en oerhört fysisk upplevelse. Att det går, du kan inte ta det ifrån kroppen.
Nej.
Att jag kände som att under den tiden, nu var det över 2 år sedan, men att jag var för trött för att typ meditera, visualisera, fantisera och drömma bort.
Mm.
Så allt jag hade kvar var kvar i kroppen. Och det i sig, jag får komma till det ett annat avsnitt, men det i sig är en oerhört andlig upplevelse.
Absolut.
Fast det vet man inte just då kanske.
Nej, och det är väl det. Jag vet inte, det finns så mycket som man skulle kunna betrakta som en andlig upplevelse.
Mm.
Just när man verkligen får sitta med sig själv.
Mm.
Vi är ju inte så bra på att sitta med oss själva. Utan det är lätt att man distraherar sig med en mobiltelefon eller ringer till någon eller tittar på tv. Och man är konstant bombarderad med nyheter och drama och samhället, vad som händer här. Så att det är ju sällan man får tillfällen att verkligen sitta med sig själv och sina känslor och eventuella obehag. Men det är ju där någonstans också läkningen finns. Att lära sig sitta med det och gå bortom det.
Mm. Hur var det första gången du tog kamp?
Fruktansvärt.
Berätta mer.
Jag kom ju i kontakt med kambo efter att ha rest väldigt mycket fram och tillbaka till Peru, Sydamerika.
Mm.
Jobbat med både ayahuasca och San Pedro där borta. Och plötsligt kom kambo in i mitt medvetande och kände att det här är någonting jag måste prova. Av ren nyfikenhet. Jag hade ingen speciell anledning annat än nyfikenhet att göra det. Så jag sökte på nätet kambo i Sverige och hittade då bara en person som höll på med kambo. Så jag tog kontakt med honom och några dagar senare så satt jag hos honom och gjorde kambo.
Mm.
Och precis som du berättade tidigare så är de här upplevelserna med att hjärtat börjar slå snabbare och värme, kyla, allt kommer samtidigt. Som kroppen inte är riktigt van vid att känna på en och samma gång. Vilket är ju jätteviktigt att den practitioner man gör kambo med berättar om det här innan. Så att när det väl sker så blir man inte orolig och börjar skapa historier i sitt huvud. Och försöka fly ifrån det. För att det går inte att fly ifrån kambo. Utan man får sitta i den här processen då. I den 40 minuter ungefär som det tar. Och uppleva de här känslor och fysiska aspekterna av kambo. Men precis som dig så kände jag efteråt att det här känns bra. Det känns rent. När jag satt mitt i ceremonin så kände jag, vad gör jag här? Aldrig mer. Jag vill aldrig mer göra kambo. Det här var det värsta jag gjort i hela mitt liv.
Mm.
Men redan dagen efter så, eller redan efter ceremonin så kände jag ju precis det här med lugnet, lite tomheten. Man känner sig ren, klar i huvudet. Och den känslan fortsatte att hålla i sig under drygt en vecka efteråt. Så jag kände att det här måste jag göra igen. Dagen efter så vaknade jag upp. Jag tror det var närmare 5 på morgonen. Jag hade ställt klockan på 7. Och var hur pigg som helst. Och satte igång dagen och hade jättemycket energi. Mer än jag har haft tidigare. Och kände att det här var bra för mig. Även man tittade in i kylen och kylskåpet och såg att varför har jag köpt de här sakerna som står där inne, och kroppen började liksom kräva efter kanske mer hälsosam kost. Som man har städat sig själv så grundligt, och då vill man inte stöka ner igen. Så några veckor senare så satt jag där igen och skulle göra min andra kamosarmoni. Och då var ju känslan istället, men varför kom jag tillbaka hit en gång till när jag vet hur jobbigt det är? Och den känslan byttes ju ut såklart efteråt mot precis samma sköna känsla efteråt. Och det gav mig så mycket, de här ceremonierna, de här mötena med Kambo då, så att jag kände att det här är någonting som jag vill dela med mina medmänniskor, och fler ska kunna få ta del av av den här alternativmedicinen.
För det här är inte första gången du sysslar med alternativmedicin eller det kanske inte plantmedicin Kambo förresten.
Nej, Kambo är ju, det har ingenting egentligen med plantornas värld att göra, utan nej, det är en medicin i sig
själv. En alternativmedicin kan vi kalla.
Ja.
Men som du nämnde, du har varit en hel del nere i Peru.
Precis, precis. Så att där har det blivit mycket arbete med ayahuasca. Och det kom jag in på också egentligen av ren nyfikenhet. Att jag tidigare hade utbildat mig inom hypnosterapi. Och den här fascinationen av hur djupt man kan gå i sitt psyke. Och hjälpa människor att komma ur trauman och beroenden och kunna se kopplingar i det undermedvetna. Att vi fick ju mig otroligt nyfiken på att hur djupt kan man gå egentligen? Kan man gå ännu djupare? Och sen fick jag höra om någonting som heter ayahuasca. Och på den vägen är det. Så jag åkte dit under flera års tid fram och tillbaka. Tog med mig mycket svenskar som ville uppleva ayahuasca på ett ansvarsfullt sätt, med människor som vet hur den här medicinen ska hanteras ansvarsfullt och enligt deras traditioner då.
Så det blev nästan som en form av resebyrå?
Ja, man kan väl säga att vi såg det väl som ett resesällskap mer, att vill du åka till Peru och dricka ayahuasca så gör det med folk som har varit där förut. För det finns ayahuasca görs ju mest i regnskogen, Amazonas regnskog. Och sista typ anhalt innan man åker ut i regnskogen är en liten stad som heter Iquitos, som är nog den fattigaste stad jag har sett i hela mitt liv. Det får som fattigaste Thailand att se rikt ut. Folk bor i små plåtskjul, och givetvis så är deras psyke är ganska mycket att vi äter varandra här i princip. Så att landar man där med ett flygplan så då kommer man bli, det kommer komma folk och säga att kom och göra ayahuasca med mig, och min morbror är duktig på ayahuasca, och vi är bästa centret i Peru och så vidare. Det är superviktigt att man har kollat upp innan vart man ska åka och vem man ska göra ayahuasca med, för att det är mycket skojare där nere.
Hur lyckades du hitta rätt?
Vi hittade rätt via en vän till min fru som hade åkt till Peru innan, som hade lite fysiska problem som hon satt fast i, och hon åkte dit och var borta några veckor och kom tillbaka och mådde väldigt mycket bättre än hon hade gjort på flera år innan. Och hon åkte sen tillbaka en gång till och kom tillbaka därifrån och var så gott som helt återställd efter ganska många år av sjukdom. Och det fick ju mig och min fru att bli superintresserade på det här. Jag ifrån hypnosen, jag hörde hennes historier om hur djupt ner i sitt psyke man går. Och möter sig själv verkligen på djupet. Min fru är ju terapeut, så även hon är ju väldigt nyfiken på såna här saker.
Men när du säger att du vill, jag menar, ha varit intresserad av att dyka djupt ner i psyket, vad är det du tänker att du ska hitta där? Eller vad ska du där göra, Micke?
Ja, det är en bra fråga. Jag tänker att svaren på hur jag beter mig mot andra det har ju med mig att göra. Det har ju inte med den andra att göra. Utan jag, och det visste jag väl inte riktigt då, eller jag såg det nog inte på det sättet då. Men nu ser jag det som att alla andra är i princip en spegelbild av mig själv. Så folk jag möter som jag tidigare kanske tänkte behandlade mig illa kan jag nu se som en gåva. Att de kommer hit som en present till mig. Att se mitt eget värde mer. Att lära mig ifrån mina medmänniskor. Och det blir mer också att ju mer man utmanar sig själv. I en ayahuasca-ceremoni till exempel, så det är ju extremt utmanande. Många upplever ju sin egen död i de här visionerna. Och resultatet av det är väl ofta att om det är väl hållet då, att man kommer tillbaka med en enorm tacksamhet för livet. Och vill ta vara på sitt liv på ett annat sätt än att kanske skapa drama i sitt liv och liksom så. Mycket förlåtelse i sig själv. Varför har jag betett mig så här? Eller vad har jag gjort mot mig själv? Eller varför har folk fått köra över mig? Så det blir mycket sånt som dyker upp som direkt förklarar egentligen hur jag då betedde mig mot mina medmänniskor. Och när man ser det så blir det ganska automatiskt att man vill bli en mycket bättre människa på alla sätt. Och se världen mycket mer kärleksfull och ta, framförallt ta eget ansvar i sitt liv på ett annat sätt än att skylla omständigheter på omvärlden.
Ja, precis. Det är till en början inte alltid riktigt en bekväm väg att gå. Att, till exempel att se att andra är en spegling av en själv. För att egot kommer ju att kämpa emot.
Absolut. Det där
ganska hårt, lite beroende på hur hårt det sitter. Och fortsätta berätta för dig, nej men det andra det är fel på. Du har rätt, de har fel, de är orsaken till ditt lidande, till varför du mår dåligt just nu. Och är det inte någon som du känner så är det någon som du inte känner. Då är det en politiker eller så är det någon kändis, eller så var det så att ditt sportlag förlorade igår. Så därför har du rätt att vara arg eller ledsen eller att bete dig illa mot andra.
Precis.
Och det där egot är ju det är inte alltid en lätt match att bryta igenom.
Nej.
Men jag tror att bland annat psykedelika har den förmågan att göra det. Eller kanske rätt sagt lättare. Man har lättare att förstå att man kan göra det.
Ja, absolut. Jag tror också att psykedelika kan förstärka ett ego. Så att det inte blir en positiv upplevelse av det. Men det är återigen beroende på vem som håller det här spacet där ceremonin är. Vad du har för intentioner med din ceremoni. Många i de här kretsarna brukar prata om egodöd. Och efter det så ska man då vara någon form av lite mer upplyst människa. Jag tror att vi har egot där för att i grund och botten vara vår bästa vän. Det skyddar oss. Vi har råkat ut för någonting tidigare som har varit tråkigt eller sorgligt eller farligt. Och vårt ego vill skydda oss från att uppleva det igen. Så att jag tänker väl att efter en sån här upplevelse, absolut, delar av ens personlighet kommer förmodligen att dö bort. Och ja, man kan väl kalla det för en egodöd. Men sen vaknar man upp dagen efter och då har man ett nytt ego.
Mm.
Som förmodligen är lite mer hälsosamt,
mm,
mot en själv. Man är lite mer kompis med det. Men jag tror att det viktigaste är att man skapar medvetenheten om att jag har ett ego som försöker skydda mig från att ha ont, från att bli sårad. Men att se när egot sitter i förarsätet och när jaget sitter i förarsätet. Så att man inte drivs av sitt ego, utan man drivs av sin kanske mer autentiska jag. Att man, även fast man har blivit sårad, att man kan gå ut med ett öppet hjärta och möta sin omgivning. Och inte behöver vara på sin vakt eller manipulera eller bete sig på olika sätt.
Mm.
Som man har gjort förut för att då skydda sig från att få ont igen.
Ja, men det är oerhört skrämmande om man inte har lärt in att det är okej.
Absolut.
Att förstå att det är okej att öppna sitt hjärta eller att vara så synlig överhuvudtaget,
mm,
som man är.
Precis. Byron Katie sa en bra grej. Nobody can hurt me but me.
Mm.
Jag tycker det är så bra. Att det är, man har råkat ut för någonting, så du har redan såret där. Så att hade du inte haft det, då hade du aldrig kanske blivit triggad. Men det finns där och du blir triggad för att det finns där. Så vad vill du göra med det? Vill du läka ditt sår och inte längre bli triggad av de här situationerna eller människorna?
Mm.
Eller vill du fortsätta skylla hur du mår på den andra personen?
Mm.
Och så är vi ju många miljarder människor här i världen som gör samma sak. Och många bara skyller allt på varandra. Och det går liksom inte att skapa någon form av inre frid på det viset.
Uppgörelsen måste ju alltid ske,
ja,
inombords.
Precis.
Jag tror också att det kan vara viktigt att den blir bevittnad på något vis. Eller att såret blir bevittnat. Att andra kan se och bekräfta, ja, vi ser att du har det såret. Och förstår att det har verkligen tryckt ner dig i så många år.
Mm, precis.
Att se det, inte för att ytterligare förstärka det, befästa det. Men att bekräfta att vi ser också att det finns där.
Ja, precis.
Och att med kärlek så vill vi se dig släppa det också.
Exakt, exakt.
Eller läkare.
Ja.
För att de allra flesta, när det handlar om till exempel om trauman, där andra människor är inblandade. Ja, vilket är i stort sett i alla trauman. Så är det så att den här andra personen kommer inte be om förlåtelse. Den kommer inte göra allt rätt. Nej. Utan ofta så är det så här att du får inse att den här personen förstår inte. Eller vill inte se att den har gjort det illa.
Mm. Precis. Och om den personen ser det, kanske den personen tvingas titta på sig själv. Och då ta hand om sin egen skit.
Mm.
Vilket man kanske inte är redo att göra än. Allting har ju sin tid, tänker jag. Att man kan inte riktigt begära av sina medmänniskor att få det här förlåtet. För att de vet kanske inte ens om att de har gjort fel.
Mm.
Eller att de har gjort fel för att de mår dåligt.
Mm.
Och då kan man se det i dem istället. Att okej, jag förstår att du beter dig så här för att du har ont. Och som du säger, bekräfta det. Och se det för vad det är. Istället för att hälla ännu mer salt där i för att må bättre själv.
Vad känner du är styrka med till exempel med plantmedicin eller med kambo jämfört med mer mental terapi, hypnoterapi, samtalsterapi?
Eller jag skulle väl säga förmågan som de här medicinerna har att åsidosätta sitt ego. För man kan sitta hos en terapeut och försvara sig. försvara sina egna beteenden som kanske man egentligen vill ha hjälp med.
Och terapeuten kan också sitta och hjälpa dig att försvara de här beteenden.
Precis.
Det har jag hört många exempel på, att nej, men jag ska vara på din sida och vad du än säger så kommer jag bekräfta det.
Ja, och det är inte jättehjälpsamt skulle jag säga.
Det finns, ja, men mot egot är det det?
Mot egot är det det, men inte mot roten till problemet. Och det är väl där just, tänker jag, plantmedicin och kambo är ganska duktiga på att liksom åsidosätta det här, gå direkt till roten. Och det går inte att fly. I en psykedelisk upplevelse, till exempel med ayahuasca, då är ju ditt mind är ju någon annanstans och din kropp ligger kvar på en madrass. Så att du är liksom, du är, ska man säga, direkt i din spirit, kanske man kan kalla det för. Och lite samma med kambo då, så är det ju så här, du är med dig själv i ditt eget obehag, och efteråt så känns det ju, du gick igenom det, du klarade det, vad stark du är som fixar det här. Så att det föder också en väldigt stolthet och tacksamhet att man tar hand om sig själv på att man går till djupet med, eller går ner i djupet och tittar på sina problem.
Mm.
Och du har ingen där som bekräftar. Det är som om jag har en klient som hamnar i otrolig sorg mitt i en ceremoni. Då kan jag inte gå dit med en servett och torka tårar. För att jag kommer undermedvetet programmera den här personen till att nästa gång du är ledsen så kommer någon behöva komma dit och torka tårar. Så jag vill att de ska sitta med sig själv. Jag finns där, jag ser dem, men jag är inte där och torkar några tårar. Mm. För att skulle jag göra det så skulle det bli en rejäl, vad säger man, disempowerment. Så att efteråt så kan de inte sitta och känna sig helt stolta över vad de har åstadkommit. För att jag har varit där och duttat där jag inte ska vara. Så att får de gå igenom processen på egen hand, men givetvis att man ser till att miljön är trygg och stabil och att allt är säkert, så blir det ett väldigt bra resultat.
Mm.
Och man förstår hur mycket man klarar av. Hur mycket mer man klarar av än man tror att man klarar av.
Mm. Men självklart. Tror man slutar eller ger upp eller backar tillbaka långt innan man har nått sin verkliga smärtgräns.
Mm.
Och att det är på något sätt tänkandet som vi kan se som ett exempel, det är inte samma sak, men som ett exempel, att träna på gymstyrketräning, att men nu ska jag lyfta den här vikten över huvudet 10 gånger för att det är en jämn bra siffra, men alltså jag kanske kan lyfta 20 gånger och det, egentligen så är det bättre att till exempel lyfta tills jag inte orkar mer. Ja. Och sen återhämtar mig. Men att man lurar lite sig själv att nej, men nu börjar jag närma 10 så jag är nog ganska trött egentligen och så vidare. Men att på något sätt, på samma sätt, att kunna översätta det, att man ger upp mycket tidigare innan man nått det här jobbiga.
Mm. Precis.
För att man kanske har bestämt sig för att nej, men det var nog nu. Eller det var nog tillräckligt. Jag kan ta nästa gång istället. Kanske bäst att spara lite obearbetade trauma tills nästa gång jag har en terapeut till exempel.
Ja, och framförallt lite som vi ser ibland är ju det här, vem är jag utan mitt trauma?
Mm.
Vem är jag då?
Mm.
Om jag inte är den här personen som lever i ett destruktivt förhållande och har skapat min identitet av att vara, inte vet jag, kallar det den misshandlade kvinnan som lever med en alkoholist. Eller vad det kan vara. Vem är jag utan den identiteten? Det okända. Jag tror att i vårt psyke så är ju det okända detsamma som död. Vi kan inte skilja riktigt. Medans det kända är ju att må lite dåligt. Så att man kan hellre välja det dåliga än det okända, för att det okända är för läskigt.
Jag är ju helt allergisk mot den här liknelsen med zebran på savannen.
Vad är det för liknelse?
Men jag återkommer till den hela tiden. Nej, men angående zebran som känner stress för att den blir jagad av ett lejon. Och att man då jämför med människors upplevelse. Att det är liksom stress som är en hälsosam stress, om du förstår mina.
Ja.
För att den räddar livet på en. Men att vi då hänger kvar vid stress för att vi tror att lejonet jagar oss fortfarande. Men om man ska se på den liknelsen då med zebran på savannen, om den inte är rädd för vad som finns bakom det buskaget utan tänker att det är säkert okej, så kan det, precis som du säger, då kan det innebära död.
Mm. Precis.
Så att rädslan har ju på ett sätt har ju en väldigt bra funktion. Men det innebär ju inte att rädslan måste vara där hela tiden.
Nej,
för att ibland så går de bara och betar där och det inte är en jävla buske.
Precis, och den är ju, den ska ju vara befogad, tänker jag, rädslan. Om man då tänker zebran på savannen blir jagad av ett lejon. Så fort den här zebran har kommit undan, eller en gasell säger det, någonting som springer snabbt, har kommit undan lejonet. Det tar ju inte mer än 10 sekunder så står den och äter på ett träd igen som om inget har hänt.
Mm.
Medan vi människor har ju förmågan att vara med om en sån här grej och nästan printa in den historien i vårt medvetande och låta det skapa vår framtid. Och det kan bli färgas i många, många olika situationer. Och där är ju inte rädslan befogad. Så här, du blev sårad en gång.
Mm.
Men resten av ditt liv kommer inte just den händelsen ske igen.
Vet du vad, jag tror att en del av det ligger att vi har just en identitet eller ett självmedvetande.
Ja.
Och att man i den här situationen placerar sig själv i den. Man associerar sig själv i den här situationen. Och att det blir något slags tänkande. Det här hände mig för att jag gjorde fel. För att jag är fel. Istället för att se att men, det här var en olycka. Eller det här var en jävla idiot som gjorde så mot mig.
Mm.
En sjuk människa. Och jag blev ett offer just då. Men att istället tänka att men, jag har gjort fel och sen så hände det här. Och det påverkar så pass mycket av hur vi tänker oss själva. Så att det är liksom, då binder man in. Och inte bara traumat utan, eller händelsen utan, och rädslan och stressen i det. För att den är min.
Ja.
Det är inte någonting som jag kände just då, utan det är min rädsla, min stress. Och att man bär den som ett litet lindat barn nästan.
Och vem är du utan den? När du väl har, vi säger att du har jobbat med en plantmedicin eller kambo eller vad det nu kan vara, där du har insett att okej, det här, den här delpersonligheten i mig själv är skapad utifrån ett trauma som du nästan återför på ditt liv hela tiden. För att vem bryr sig om, så här, om den situationen inte finns längre, vem är då? Återigen det här med det okända, eller någon som har blivit misshandlad säger vi. Och så går de och bär på den här. Och är arg och känner hat eller blir rädsla eller vågar inte gå ut. Då har ju den historien i dåtiden nästan förlamat dem i framtiden också.
Mm.
Och vem ska försvara den här lilla misshandlade pojken som fick stryk om du släpper det? För det kan ju uppfattas som att då var det okej att det hände. Så att man måste stå upp för någonting hela tiden. Och det är väl en liten tankefälla, tänker jag.
Hur rekommenderar du då att man integrerar eller gör den här integrationen efter kampen till exempel?
Det beror ju lite på vad man har gått igenom då, såklart. Det är ju väldigt unikt från person till person. Men ofta om det är så att du har fått någon insikt om vad du gör mot dig själv när du går och bär på den här smärtan eller traumat och hur det påverkar dig i livet och i relationer och i familj. Och man kanske där och då kommer till insikten att jag måste släppa det här nu. Jag mår inte bra av att bära på det. Ingen annan mår bra av att jag bär på det heller. Att öva någon form av självmedkänsla. Att bli snäll med sig själv. Att se att det här var då. Nu är det en ny version av mig som kliver ut i världen. Och på något sätt försöka att inte låta, eller att bara kanske öka medvetenheten om att jag har låtit många delar av mig själv styras av historia bakåt i tiden. Nu väljer jag aktivt att inte låta det styra mer. Sen kommer det säkert komma situationer där det poppar upp. Men jag tror att medvetenhet är allt. Att bli medveten om sig själv, sina mönster, sina trauman, sina sår och lite så här placera dem där de hör hemma.
Jag kommer hit med intentionen att, just det, hur viktigt är det att ha en intention innan man gör kambo?
Jag tycker att det är viktigt att ha en intention alltid när man jobbar med, oavsett om det är kambo eller plantmedicin. För att det blir, du lägger ut korten på bordet på ett sätt. Jag har bestämt mig för att jag vill titta på det här och ta hand om det här och lära mig mer om det här. Så ligger det ute, gärna att man har satt ord på det, till exempel i en sån här gruppceremoni då. Man har satt ord på det och fått ut det i luften så att man hör och andra hör. Så committar man lite extra till sitt arbete. Så att jag tycker att intention är superviktigt.
Min intention var ju inte bara att prova kambo. Att se hur du faktiskt har skapat en egen erfarenhet av det. Utan också att på något sätt få fram mer av det autentiska jaget. Att rensa ut undan det som är i vägen. Och det kan ju handla alltså dels om faktiskt saker som är lagrade i kroppen. Men också gamla rädslor och övertygelser. Vad brukar andra ha för intentioner när de kommer till dig?
Olika kan vara. Jag är deprimerad. Har gått in i väggen. Har ingen energi. Håller på med en substans. En drog. Alkohol. Utbrändhet. Någon speciell åkomma i kroppen som de vill få bukt med och prova kambo därför. Så att det är väldigt individuellt vad folk kommer med.
Och nu är vi ju i Sverige så att kambo kan ju inte bota någonting eller det är inte så att du jobbar med specifika problem.
Nej.
Men jag vet ju att det händer grejer också, eller hur?
Ja. Kambo i, kollar man på det i Amazonas regnskog så är ju kambo en av dem, just ibland tribesen, så är det ju en av deras go-to-mediciner. Att de hjälper, eller de använder kambo för att hjälpa till med fertilitetsproblem, infektioner, ormbett. Jägarna brukar ta kambo innan de ska ut och jaga just för att den här boosten av energi man får och även minskad upplevelse av hunger och törst. Så att där, och jag har hört många historier därifrån med olika åkommor som har blivit bättre.
Och vad har du hört härifrån från de som varit hos dig?
Här i Sverige?
Ja.
Sköldkörtelproblem är väl en av de vanligare, ska jag säga. Endometrios hos kvinnor. Svårt att få barn. Munherpes. Så herpes på munnen. Som jag själv led av tidigare. som jag inte haft de senaste 3 åren.
Och lite som ett sammanträffande ungefär då det var med Kambo, eller hur?
Ja, ja, absolut. Ja, ja, ja. Kambo har ju inte botat det. Utan det var ett sammanträffande. En bieffekt.
Aha. Ja, det var en positiv bieffekt.
Ja, en väldigt så här, intressant var en person som kom med tinnitus. Eller som så här, hade tinnitus. Det var inte därför de kom hit. De kom hit för att de var nyfikna och ville utforska det. Och tinnitusen försvann. Men beror på Kambo eller beror på någonting annat, ingen aning. Jag tror att mycket fysiska symptom har att göra med emotionella saker också. Stress. Många går ju runt med väldigt mycket stress, vilket påverkar ju liksom blodtryck, det påverkar ju hur mycket funktioner som helst i kroppen. Kost såklart är superviktigt. Så att vi pratar ju alltid kost i samband med Kambo och med det vi jobbar med. Kost är en stor del där. För att jag har sett att vad händer när du, vad händer i ditt nervsystem när du går från att dricka 10 koppar kaffe om dagen till att inte dricka kaffe alls?
Mm.
Hur påverkar det ditt liv? Hur påverkar det din stresstålighet och så vidare? Många kanske mår jättebra av att bara gå över till en växtbaserad diet. Sen har jag hört andra som mår jättebra av att gå över till en helt köttbaserad diet. Så att jag vill aldrig vara dogmatisk när det gäller kost. Utan det är att hitta någonting som funkar och håller det. Och då kanske också veta så här, funkar det på riktigt eller maskerar det symptom? För att det kan ju vara så att du äter någonting som får immunförsvaret att liksom koncentrera sig på en sak. Och ditt andra problem fick inte så mycket, det hamnade inte så mycket i ljuset då. Så då känns det som att det problemet är borta. Men skulle du sen kanske sluta med den dieten så kommer det tillbaka. Så att hitta någonting där det liksom hjälper i grunden, om man säger.
Mm. Jag har ju en sån bild av att hemma hos dig så har du typ terrarier med massa färgglada grodor som kryper omkring. Och så skrapar du på ryggen och de får fram det här sekretet. Stämmer det mycket?
Nej, det stämmer inte.
Fan vad besviken blev.
Det kommer ju som sagt från en specifik groda i Amazonas. Den heter Philomedusa bicolor, som betyder leaf guardian. Som är en trädgroda. Den lever högt upp i träden. Och så som man får tag på Kambo då, det är att de här stamfolket, de brukar gå ut i djungeln och så härmar de grodan. Grodan låter inte som vanliga grodor gör, utan det låter mer som en liten hundvalp. Som ett woffande mer än som ett kvack. Så att de här människorna från triben då går ut, härmar grodan. Och grodorna börjar klättra ner från träden och kommer mot människorna.
Mm.
Vilket är jätteintressant. Ofta så klättrar de upp längst med benen på människorna. Som att de vet att nu ska vi följa tillbaka med till stammen här och dela med oss av Kambo. Väldigt intressant. En annan intressant grej är att man har observerat anakondor som klättrar upp eller ringlar sig upp i träden och tar en sån här groda i munnen och spottar ut den efter några sekunder för att sen komma dit igen 10 minuter senare, som om den inte hade lärt sig från sitt första då misstag, om det nu var ett misstag, eller så har anakondan kanske förstått att här finns det någonting som är bra för mig.
Ormar är inte känd för att vara väldigt intelligenta.
Jag vet inte.
Den är ju stort sett reptilhjärnan.
Ja. Men om samma orm kommer tillbaka och tar samma groda i munnen. Och den tuggar inte på den, utan den tar in den i munnen och spottar ut den. Så att den har förmodligen upptäckt att det är någonting bra i det här sekretet.
När man hämtar grodorna, vad gör man då med det? Får man liksom från grodan?
Precis. De tar ju med sig grodorna tillbaka till byn. Och där så trycker de ner 4 pinnar i marken. Som i en ruta, kan man säga. Och så fäster de en liten tråd i varje sån här pinne. Som också då fästs i handled och fotled på grodan. Så att den sitter typ uppspänd som en X-formation. Vilket ser på bild, så kan det se obehagligt ut. Eller som djurplågeri eller något sånt där. Men de är extremt varsamma om grodorna. Och man ska ju också veta att de här tribesen, de är ju väldigt mycket i trosuppfattningen om att ja, men det är spirit of the forest, och man vill absolut inte göra en groda illa, för då kommer Kambos spirit att komma
och drabba. Okej, så det är liksom inte en, man skördar inte en groda liksom att den
dör. Nej. Utan den har det här sekretet på över ryggen, och de tar försiktigt med en pinne och skrapar bort bara det översta lagret. Och är väldigt noga med att det ska alltid finnas tillräckligt kvar för att grodan ska kunna ha sitt kvar. Och den här tråden då, som den har blivit fastbunden med, den lämnar en liten färg efter sig. Så att de har som små streck, kan man säga, runt handled och fotled när man är klar. Så att när de går ut nästa gång och ropar på grodan, hittar de en groda som har de här strecken på sig, då tar de inte den grodan, utan då får den grodan vara kvar i skogen.
All right.
Och det är för att och den här färgen då, den försvinner efter 3 månader. Och då kan de låna medicin från grodan igen.
Så det har liksom återbildats då på 3 månader ungefär?
Det går förmodligen snabbare än så. Ja. Men de tycker att av respekt för djuren så ska vi inte göra det oftare.
Men den groda som är ganska vanlig då?
Ja, den finns i överflöd. Det finns hur mycket som helst. Mm. Den är inte utrotningshotad på något sätt.
Mm.
En intressant grej med den här grodan är ju att man har försökt att flytta på grodan ut ur regnskogen till, jag tror det var Österrike. Man har försökt flytta den till massa ställen.
Okay.
Där man då vill göra experiment för att se vad är i det här sekretet egentligen.
Ja.
Och då slutar grodan producera kambo.
Ja, långnäsa.
Ja, så att det är förmodligen någonting den äter, eller någonting som är superspecifikt just i djungeln som den behöver för att kambon ska ge den effekten gör. Så att skulle man försöka göra då en kambosharmoni med från en groda som inte har bott i djungeln,
ja,
då händer ingenting. Mm. Det är helt verkningslöst.
Oh, wow.
Ja.
Men vilka är det som gör det? Du nämnde att det var vissa stammar som gör det.
Precis, det är ju där jag är utbildad via en förening då som heter IAKP, som är internationella kamboförbundet, som idag har väl tränat upp runt 500-600 practitioners runt om i världen. Och de, jag köper all kambo därifrån, för de har ett avtal då med en stam i Peru som heter Matses. Där de vet att de har säkerställt att alla grodor behandlas väl och kvinnorna får jobba. Så att det är ofta kvinnorna som går ut och hämtar grodor och då extraherar medicinen och applicerar dem på de här bambustickorna som kambon kommer på. Det kommer på bambustickor där sekretet har torkat. Och sen så för att aktivera sekretet eller för att kunna använda det då, så tillsätter man vatten. Och då är det som att det kommer till liv igen.
Mm. Okej. Okay. Så fan vad spännande.
Mm. Det är superspännande. Att man...
Jag funderar alltid på när man hör sådana saker. Hur har man listat ut det från första början?
Ja.
Jag tänker så många då som har ätit grodorna. Och så ser kompisarna så här, åh fan, det där gick inte bra. Så att de jordarna ska vi inte äta. Men hur kommer man på sen att liksom så här, kanske bara så här skrapa lite på ryggen och inte äter dessa kreatur, utan vi gör liksom bränner ett hål och kletar det på hålet i huden.
Precis. Det
kanske är för en svår fråga för dig att svara på, men jag tänker att det är
jag kan ge
många års experimenterande.
Svaret som egentligen alla som jobbar med kambo eller som vet någonting om kambo, de har i princip samma historia. Och det, jag vet inte om det bara är en saga eller om det faktiskt är på riktigt. Men i regnskogen, där har man ju bland annat arbetat med eller druckit ayahuasca i liksom 5000 år. Och det är ju byäldsten då, som ofta är shamanen i byn, som medicinmannen, som för sin tradition vidare på sina barn och barnbarn. Och det skapas så kallade lineages med kunskap. Och mycket av de plantor som man hittar, som är bra för olika saker, kommer ur visioner som shamanen har fått när han har druckit ayahuasca. Så att ayahuasca själv har talat om, eller spirit av ayahuasca talar om för shamanen att den här växten ska du ut och leta efter, för den är bra mot det här. Och det är så shamanerna i regnskogen alltid har jobbat. De kan inte få information. Det är över 4000 olika träd och växter i Amazonas. Och hur ska man för 5000 år sedan ha kommit på att blanda just den här växten med den växten för att få ayahuasca till exempel. Så att vad gäller kambo då, som historien går, är att det var en shaman som hette Kampun. Och hela vid något tillfälle så blev hela hans by följde någon sjukdom. Och han visste inte hur han skulle lösa det här. Så att han dricker ayahuasca, och ayahuasca talar om för honom att gå ut i skogen, leta rätt på den här grodan. Medicinen ska appliceras på det här sättet. Och då enligt sägnen så blev byn frisk. Och när han dog så säger då den här sägnen att hans spirit som shaman merchades med spirit av kambo, och eller av grodan då, och därav kambo som namn. Men i regnskogen så har ju kambo minst 5-6 olika namn. Men kambo är det som de flesta i väst använder när de pratar om det.
Om jag tänker på din erfarenhet av plantmedicin, så tror jag inte alls att det låter särskilt konstigt att Nej. Man får den kunskapen.
För mig, efter all den plantmedicin jag har jobbat med, så är det inte förvånande alls. Det är mycket saker som kommer till en som man, i de här ceremonierna, som man kan inte förklara det. Utan det, antingen så är man alla kopplade ihop med varandra. Eller så är det plantorna som pratar. Jag vet inte. Men det är någon form av unity. Där jag tänker att naturen och djuren vet om det. De håller sig ofta i ganska perfekt harmoni med varandra. Medan vi människor har fått för oss att vi kan dominera naturen. Vilket vi givetvis inte kan. Och resultatet är ju ganska tydligt av att vi inte kan det.
Om man nu känner att man blev tänd på kambo, hur får man tag på dig?
Då så kan man gå in på vår hemsida som heter greenheartretreats.org.
Och länken finns i avsnittsbeskrivningen också.
Där kan man ta kontakt med oss. Där finns även anmälningsformulär. För givetvis innan man får för sig att göra kambo så ska man fylla i ett hälsoformulär. där man får berätta om man går på de speciella mediciner, om man har någon speciell sjukdom, till exempel om man har är medicinerad för alldeles för lågt blodtryck så ska man absolut inte göra cambo. Lider man av epilepsi ska man inte göra cambo. Någon form av hjärtsjukdomar ska man inte göra cambo. Har man haft hjärnblödningar ska man inte göra cambo. Så att det finns en del väldigt det finns en del saker man absolut inte får göra cambo om man har. Även vissa mediciner, vissa droger som man då måste fylla i om man äter. Och därifrån så kan jag avgöra om personen är ska kunna vara med i en cambo-ceremoni eller inte.
Ja, men om man då klarar de här punkterna, hur ofta gör man det? Eller hur ofta gör ni det?
Vi gör väl ungefär 1-2 gånger i månaden. Ibland kommer människor och vill ha en privat ceremoni och då kan vi ordna det också.
Jag vet, du pratade om det tidigare, för att det kan ju kännas första gången lite obekvämt att kräkas tillsammans med andra människor.
Ja.
Men det blir ju en slags, man bryr sig inte om någon annan utan man är ju inne i sin så kallade bubbla.
Precis.
Och det, men det finns den möjligheten också.
Ja, absolut. En del vill kanske bara göra privata också. Vi säger någon som vill ha hjälp att gå igenom någon PTSD eller depression eller sådär. Det är känsliga saker som man kanske inte vill dela med andra människor. Så finns den möjligheten också. Men ofta är det ju att har man aldrig gjort cambo förut så tänker man att det är konstigt att sitta och kräkas i grupp med andra. När man har gjort det en gång så inser man att, och då kanske man vill ha en privat. Men sen efteråt då så inser man att men när jag kommer nästa gång då vill jag nog vara med i en grupp istället.
För du sa någonting som är rätt så speciellt. Det är att det har bara hänt en gång av alla som du vet cambo att någon inte har kommit tillbaka.
Ja, en enda gång. Det har gett mer smak på alla andra.
Ja, men det är ett tydligt resultat.
Ja, och
ett tydligt tecken på att det är någonting som händer som folk tycker om och man känner att det gör nytta.
Ja, precis. Och sen, de flesta använder det som en liten så här maintenance, liksom underhåll av sig själv och sitt system. Och så kanske de kommer 2 gånger per år eller en gång i kvartalet eller så. Man kan, vi rekommenderar att man max, eller att man inte gör cambo mer än max 12 gånger per år. Men jag skulle säga att det är inte många som gör så många gånger per år. Det har hänt vid några tillfällen att man har hjälpt folk med väldigt specifika saker där man kan liksom lägga upp en handlingsplan där det kan vara antingen många sektioner på kort tid eller att man har med lite mellanrum mellan varje dag.
Men på greenheartretreats.org så kan man anmäla sig ifall man är intresserad. Ja. Är ni bara i Stockholm eller är det någon annanstans också?
Vi är bara i Stockholm.
Ja.
Sen när vi åker till Peru och där vi håller plantmedicinceremonier, då gör vi givetvis även cambo där.
Mm.
Men i Sverige så är det i Stockholm. Vid några tillfällen så har vi haft, det kan vara en grupp av människor där de är, vi säger, 5 stycken som vill göra cambo och bor kanske i Uppsala. Och de har en lokal som passar för cambo. Då kan det hända att man kan åka iväg också, men det är ju här i Stockholm vi håller till.
Du, Micke, tack så jättemycket för idag.
Stort tack själv.
Hej igen, Dan Attola här. Det har nu gått några dagar sedan avsnittet spelades in och cambo-ceremonin. Jag kände som sagt en slags skön tomhet inombords, framförallt mentalt efteråt. Klarare fokus kanske. Den eftermiddagen körde jag från Stockholm ner till Småland och kände mig aldrig trött eller distraherad, utan jag körde på som en långtrada chaffis ner till höglandet. När jag spelar in detta så känner jag mig klartänkt och fokuserad. Jag har en massa kreativ energi som jag lägger ner i mitt arbete och en del sega uppgifter jag hade denna vecka. När jag suttit med klienter har jag upplevt mig som snabbare i huvudet och ännu mer med och fokuserad under sessionerna. Som om orden har flutit fram lättare. Dessutom har jag blivit medveten om ett par otrevliga gamla mönster som kom fram. Det är inte kul för mig eller andra, men jag ser det som en slags urladdning och utrensning från mitt gamla jag. Och jag tror att jag lättare kan vara mig själv och inte falla in i gamla program. Helt klart var Kambo-ceremonin något utöver det jag var van vid, men det kändes väldigt tryggt att ha Micke där som höll space och pushade mig när det behövdes. Känns det som att det är för dig, så tycker jag du ska kontakta Micke och jag önskar dig lycka till. Under min Stockholmsvistelse träffar jag även Mattias Forsblad som håller på med breathwork, och resultatet från vårt samtal kan du höra framöver i avsnitt 12. Stort tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig, mejla dan.ahtola@gmail.com, DMa Dan Ahtola på Instagram, eller så hittar du säkert mitt telefonnummer om du googlar. Puss puss, hej då!